Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Falugruva. KBK står för Kör bara kör, drivs av Mika Snell och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
Stort tack till KBK Bikes.
Det är som när jag har det i pelt och lurarna när jag är ute och städar gården.
Så, ja, så bränt, då kör vi.
Perfekt. Då välkomnar vi Ronny Berggren till Vi måste prata.
Tack så mycket.
Och jag är ju en liten plutt jämfört med dig poddmässigt. Alltså det här är avsnitt 23 kanske av min podd. Och du har en podd som heter Amerikanska nyhetsanalyser som jag inte är felinformerad är på avsnitt 1349 nu.
Det stämmer. Jag tror att det är det. Jag tror att det är det avsnittet. Jag har ingen koll själv nästan, men 1300 någonting där i alla fall, ja.
Hur kom du dit? Alltså vad det är snart 1500 avsnitt.
Ja, nej men jag är målmedveten, jag utnyttjar de tidsluckor som finns och jag har ändå gjort det här ganska länge, men jag började den här podden 2011, sen formellt 2012, men det är ändå, ja det är 10 år ungefär, så att jag har jobbat på länge.
Men det är ändå 150 avsnitt per år.
Ja, när du säger, jag har inte tänkt på det, men du har rätt, det stämmer ju. Det är ju, du har rätt, det är ganska många. Men det får jag förklara med att jag försöker utnyttja de tidsluckor som finns. Och förut så bloggade jag ju på Amerikanska nyhetsanalyser. Mellan 2008 och 2016 så skrev jag 15 000 blogginlägg. Men jag har inte tid att skriva lika mycket eftersom jag gör så många poddar. Så att jag har väl omprioriterat tiden lite grann då.
Ja, det är fantastiskt. För jag vet ju hur lång tid det tar att göra de här avsnitten. Försöker få ut ett i veckan och lyckas inte alltid. Och du sitter på tre. Men berätta först för de som inte har koll på dig. Vem är Ronny Berggren?
Mitt namn, Ronny Berggren heter jag alltså. Jag bor i Örnsköldsvik, en stad här uppe på den norrländska östkusten. Och jag är 42 år gammal, jag var tvungen att tänka efter det här lite grann. Men 42 år gammal, född 1979. Jag har en utbildning som religionshistoriker från Umeå universitet. Och jag arbetar som personlig assistent. Det är helt vanligt knegaryrke här uppe i Norrland. Och på fritiden så läser jag och följer amerikansk politik och sådana saker. Så att lite kort så.
Och det är alltså så här, när du säger läser och följer så är det väldigt ödmjukt av dig. Du är ju, du blir inkallad som expert. Alltså du har ju nördat ner dig rejält i det här.
Ja.
Du har till och med varit över och jobbat med det, va?
Ja, jag kampanjade för George W. Bush i hans omvalskampanj. Det var ju alltså republikansk president då 2004 när han stod inför omval mot demokraten John Kerry som numera är klimatguru i Biden-administrationen, ja.
Ja, och googlar man dig så kommer man ju direkt in på att du ville att den andra kandidaten skulle vinna i presidentvalet.
Jag är republikan. Jag stöder det republikanska partiet i USA och mitt intresse för USA uppkom i slutet av 90-talet och då var det George W. Bush då, som var det stora namnet. Så att jag stödde honom under hela hans presidentperiod och sen så stödde jag då såklart de republikanska kandidaterna. Mitt Romney som utmanade Barack Obama, John McCain och senast då Donald Trump såklart.
Om vi går tillbaka där till George W. Bush, han fick ju ganska frän kritik i media. Det drevs ganska mycket med att han var korkad och så. Lite att säga, ja men kan man verkligen göra så här med en president? Och så jämför man hur media har behandlat Donald Trump under de här 4 åren, så var George W. Bush hade ju en walk in the park.
Nej, jag håller inte med om det.
Nej.
Utan jag anser att kritiken mot George W. Bush var precis lika hetsk som den mot Donald Trump. Det är bara det att eftersom Bush inte hade så många vänner i Sverige, jag var en av få som var Bush-vänner, så var det inga som brydde sig om det eller tänkte på det på den tiden. Mm-hmm. Och Donald Trump har också en fördel mot George W. Bush, och det är fördelen att idag så finns det sociala medier. Och även här i Sverige så kan man läsa om amerikansk politik och lära sig själv på ett helt annat sätt än man kunde för 20 år sedan. Så att Donald Trump har ju idag fans över hela världen, inklusive i Sverige. Det hade inte Bush, och det berodde inte på att hans politik var värdelös, utan det berodde på att det fanns bara de här ensidiga demokratiska förklaringarna i Sverige. För på den tiden var du tvungen att läsa svensk media, det är du inte idag. Så att jag skulle säga att Donald Trump haft det lättare internationellt än vad Bush hade.
Spännande. Ja, jag böjer mig för experten. Men hur skulle du beskriva skillnaden i bilden som förmedlas av Donald Trump, om vi stannar där, i Sverige kontra den som förmedlas i USA?
Jag tror att den stora skillnaden är, alltså Trump skildrades ju negativt i båda länder såklart, men skillnaden är att USA är ändå, jag menar halva USA valde Donald Trump, så att i USA finns båda sidorna. Det finns den positiva sidan av Donald Trump som kanske går lite för långt åt sitt håll, och sen finns det den negativa sidan också. Här i Sverige så all etablerad media tillhör egentligen den negativa sidan i Sverige. Sen finns det, som jag var inne på för en stund sedan då, även alltså via sociala medier så kan andra få liksom mer positiva infallsvinklar. Men generellt så är ju liksom bilden ensidigt negativ i Sverige. Så att det är skillnaden mellan USA och Sverige.
När du stöter på folk som du inte har träffat förut och berättar för dem att du stöder Donald Trump, vilken reaktion får du då?
Ja, det var en jättebra fråga, därför att jag rent privat så är jag en sån här, alltså du lyssnar ju på min podd och så, och då är jag väldigt tydlig med mina politiska åsikter. När jag träffar nya människor så vill ju inte jag liksom säga, tjena, jag är republikan, jag älskar Donald Trump. Det är liksom inte så jag presenterar mig, så att det brukar ta tid, om man nu inte vet. Jag har ju blivit lite mer en offentlig person det senaste året egentligen, så att nu vet kanske en del redan på förhand vad jag tycker och så, men förut var det i alla fall så att många visste inte det, och jag är ingen som kommer att säga hej, jag är republikan, utan det får komma med tiden ungefär.
Så du åker inte omkring i Övik i en skev pickup med en magasticker på, alltså?
Inte direkt, nej.
Nej, vad spännande. Men de som du till slut pratar med då säger, nej, men jag tycker att Trump skulle ha vunnit, för det är inte många som tycker det i Sverige.
Nej, det stämmer ju. Nej, men alltså, nej visst, alltså, då får man ju förklara när man väl träffar sådana. Men jag har inget exempel på det ens. Jag kan inte ens minnas när jag gjorde det senast. Så, då får man förklara lite grann grunderna. Alltså varför republikanerna är bra. Det är alltid så jag brukar börja. Det är inte Trump som person jag hyllar och dyrkar liksom, utan det är Trump är republikan, han står för republikanernas värderingar, och det är värderingar som har att göra med en begränsad statsmakt, med individuell frihet och med USA som en stark nation i världen, och en nation som också är skeptisk till överstatlighet och såna saker. Så att det är de värderingarna man tror på när man stöder republikaner, och Trump var ju republikan, så att jag skulle börja om jag nu mötte en sån person, så skulle jag börja i den ändan.
Och motståndarna då? Vad är deras åsikter i de här frågorna?
Du menar motståndarna, så... Ja, vad menar du? Utveckla lite grann.
Ja, alltså om du säger att du var republikaner, alltså vad säger demokraterna?
Demokrater, nej, men de tycker att Donald Trump är en buse, precis som de tyckte om George W. Bush, och de tycker ju att, och speciellt om vi tar motståndarna i Sverige, de tycker ju liksom att republikanerna har väldigt konstiga värderingar, syn på aborter och vapen inte minst, det är en stor fråga då, som vi inte alls förstår här i Sverige, och sådana frågor, så de tar ju på de här attributen som sticker ut, det som är icke-svenskt, det kan man inte förstå, och därför är det fel, ungefär.
Förklara då vapengrejen för mig, som kanske inte heller förstår den riktigt.
Nej, men alltså USA har ju, alltså alla som ser amerikanska filmer, alla som har varit i USA, eller det beror på vart man åker, men alltså alla vet att amerikaner har en slags fascination för vapen som vi inte har i Sverige. Och det här var en av mina första frågor som jag började intressera mig för när jag liksom vaknade till för det här häftiga med amerikansk politik när jag var tonåring. Och amerikaner älskar vapen därför att det är en del av den amerikanska historien. Det står om det i författningen, det andra konstitutionstillägget ger rätt att bära vapen på samma sätt som man ska ha rätt yttrandefrihet och såna saker. Och USA är ett land som har grundats på en revolution, revolutionen mot Storbritannien 1776. Då hade man vapen, och vapen har varit en del av det amerikanska, alltså möjligheten att försvara sig själv, möjligheten att gå med i milisgrupper och möjligheten att liksom känna sig fri, att jag kan trygga min egen familj. Och det här är ju teoretiska idéer på ett sätt, men det är också en praktisk realitet. Alltså i USA så uppstår det situationer där du måste skydda dig själv, där rättsväsendet inte kan skydda. Och sådana situationer har ju börjat dyka upp här i Sverige också, men vi har inte anpassat oss till det bara. Så att det är en del av den amerikanska traditionen, och inte bara liksom någon slags teoretisk tradition, utan en levande tradition. Amerikaner har en vapenkultur, helt enkelt. Men det börjar skilja sig lite grann. Storstäderna, där så försvinner den här kulturen, den finns knappt, medan det finns på landsbygden och i södern och i norra USA och sådär. Men storstäderna, det är ju där som stödet för vapen undergrävs nu i USA.
Och det är fascinerande också, du säger första tillägget är yttrandefriheten, andra tillägget är rätt att bära vapen, den är högt upp på listan.
Ja, precis. Ja, verkligen. Exakt. Och det var ju väldigt viktigt. Jag menar, Thomas Jefferson, min favoritfilosof, USAs tredje president och författaren till den amerikanska frihetsdeklarationen, han sa att en av orsakerna till att vi lyckades vinna över britterna, det var en av hans analyser då, det berodde på att vi har lärt oss att hantera vapen i princip sedan vi var bebisar. Så att, ja.
Den rörelsen har ju funnits i Sverige också för länge sedan. Den här skarpskytterörelsen som hade som vision att beväpna allmogen.
Just
det. Den finns inte längre.
Nej, tydligen inte.
Jag uppfattade rapporteringen från, jag hade precis fått barn, rapporteringen av valet. När jag gick och la mig, då var det klart att Hillary skulle vinna, och när jag vaknade hade Donald Trump vunnit. Jag antar att du satt uppe och följde det lite mer än vad jag gjorde.
Ja, det gjorde jag. Det är länge sedan, så jag minns inte alla detaljer, men ja.
Men det fick mig att säga, jaha, vad i helvete är det här nu då?
Ja, och nu pratar vi alltså om valet 2016, kan vi börja på mig nu.
Precis. Trump versus Hillary. Och jag har lärt mig genom åren att om man tycker att någons idéer är helt vansinnig, så är det ganska bra att försöka lista ut hur den människan har rätt. Alltså så här, vad är deras argument? Och det tog mig ungefär 2 minuter att hitta om det var konstitutionsutskottets utfrågning av Hillary gällande den här e-postservern hon hade hemma i garderoben, för att inse att den här människan går ju inte att rösta på. Alltså någon slags politisk broiler med fullkomlig likgiltighet mot lagar och regler. Tycker du att min bild stämmer?
Ja, sen skulle jag väl, jag är inte lika så arg och elak mot Hillary Clinton som många är, men ja, hon är en politisk broiler och hon har huvudet helt uppe i det blå och förstår inte vardagsfrågorna, och det är det som är min primära kritik då. Sen den här servern, hon var helt okunnig om internet och tekniska saker, så att man kan väl på något sätt ge henne lite slack utifrån det då, men jag delar kritiken, absolut.
Och det är ju Min åsikt, eller så här, min bild är att när man står mot Donald Trump, så lyckas man ändå haspla fram kanske de 2 sämsta presidentkandidaterna som republikanerna, eller som demokraterna någonsin har haft. Det vill säga Hillary och Joe Biden.
Ja, det vill jag erkänna. Det nästan, alltså de har ju haft sämre historien. Men absolut, ja. Det är 2 riktigt dåliga kandidater, ja.
Varför är det så? Vad är din analys av det då? För det finns ju, om man har, alltså jag har verkligen följt det här valet nu när de skulle få fram en motståndare till Trump. Och det finns ju en del, alltså säg, vad heter hon från Hawaii, vet du vad jag menar då?
Tulsi Gabbard.
Ja, hade hon klivit upp och debatterat, jag tror att hon hade slaktat Trump i en debatt.
Ja, jag är inte säker på det, men alltså orsaken till att Hillary Clinton vann Demokraternas nominering 2008, det beror ju egentligen i mångt och mycket på att partiet ville, alltså hon tillhör ju den här generationen, hon är 70, vad är hon, 70, ja men 70 plus någonting liksom, och det har kommit några yngre då, men fortfarande så är det generellt hennes generation, eller kompisarna till hennes generation, som styrde Demokratiska partiet, och hon ställde upp även 2008, hon har alltid drömt om att bli president, och 2008 så besegrades hon av Barack Obama i Demokraternas primärval. Och det här kom som en chock. Bill Clinton var jättebesviken, och partiet visste inte hur ska man göra det här då. Och sen så var det ju bara att foga sig. Nu är det Obama som bestämmer. Men sen hon fick chansen igen då 2016, då kände partiet att nu är det Hillary Clintons tur. Vi vill ha en kvinnlig kandidat, vi vill ha en kvinnlig liksom president från vår generation, kände de som bestämde i partiet. Och då gjorde man det man kunde för att manövrera ut hennes stora konkurrent 2016 i Demokraternas primärval, nämligen Bernie Sanders. Så att hon gav sig mångt och mycket makten av partiet. partiet då, för de ville så gärna kröna henne till, ja, till den amerikanska politikens drottning lite grann. Så att det var orsaken till det. Joe Biden, han vann väl egentligen på samma sätt som han själv säger att han vann, nämligen att partiet sökte någon som inte var vänsterextrem och någon som man trodde ändå kunde vara vettig nog att besegra Donald Trump. Så att han vann nog på rätt grunder, även om han är en dålig kandidat.
Mm. Det där är också intressant med vad som i Amerika betraktas som vänsterextrem, skulle ju någonstans hamna i typ Kristdemokraterna i Sverige.
Nästan, ja. Mm.
Vilket också är spännande att den svenska, det känns som att den svenska politiska etablissemanget verkligen satt och höll tummarna för Joe Biden nu.
Ja, utan tvekan, så var det. Men sen gällande vänsterextrema, så vi har ju den här radikala vänsterfalangen i USA, den är ju väldigt vänster och den är lika vänster som vårt vänsterparti i princip, kanske inte på alla sakfrågor men i många avseenden.
Så tänker att, du på Antifa-gänget och dem nu, eller vilka tänker
nej,
du?
Nej, inte så långt behöver vi inte gå, men jag tänker på Alexandra Ocasio-Cortez och de här Ilhan Omar och de här unga i kongressen, demokraterna, de är ju väldigt vänster, så att det finns ju en mer radikal falang i demokraterna idag som inte fanns förut, så att de är ju väldigt vänsterradikala, men överlag demokraterna, vänstersidan, de klassiska demokraterna, de utan tvekan, det är väl som KD i Sverige, kanske.
Och det gör det så konstigt också, just att Stefan Löfven går ut och gratulerar och tycker att Joe Biden är bra. De skulle ju inte vara överens om någonting om de fick sätta sig och diskutera.
Nej, men jag tror att det är skillnaden mot, ja, nej precis, men det är skillnaden mot Donald Trump, alltså där, och mot republikanerna, för där har man ju ännu mindre saker som man är ense om. Och sen finns det ju sakfrågor som Joe Biden och Stefan Löfven är ense om, som till exempel klimatfrågan och kanske synen på nedrustning och sådana saker, så att det finns ju vissa beröringspunkter också.
Jag vill stanna kvar lite med det där du sa, att etablissemanget ville ha en kvinnlig president i sin generation. Det går ju igen lite i valet av vicepresidentkandidat nu i det här valet. För Kamala Harris fick noll röster när hon försökte bli president. Alltså ingen ville ha henne med i racet. Men ändå utses hon till vicepresident. Är inte det lite konstigt?
Jo, nej men du har helt rätt, du är inne på helt rätt spår, det är exakt så. Jag menar, hon var kvinna precis som Hillary Clinton var, och därtill så var hon också svart, och hon, ja, man vill ha en svart kvinna, och att en svart kvinna ändå ska bli president, det är målet bland de här aktivistgrupperna och feministgrupperna och ja, olika såna här aktivistgrupper som sagt då. Så att visst, folket valde ju Biden, men de valde inte henne.
Nej, tror du att hon är president inom ett par år?
Jag hoppas inte det. Alltså jag har läst hennes bok, och hon är definitionen av en opportunist. Alltså hon vill bara få makt och kändiskap och status, och hon är inte någon så här tydlig ideolog eller liksom någon tydlig ledare, utan hon är precis schablonuppfattningen av henne, är min bedömning efter att ha läst. Jag läste inte hela boken för den var väldigt uttråkad, men efter att ha läst lite grann av hennes bok då. Så att jag vet inte. Alltså, jag har svårt att tro att hon skulle klara sig. Alltså, och risken finns kanske att till och med någon demokrat skulle ställa upp och utmana henne i ett primärval. Man vet aldrig. Men alltså, jag vet inte är mitt svar. Men jag hoppas inte det.
Jag tänker mest på att det finns en del indikationer på att Joe Biden inte mår så bra.
Ja, han är äldre och han gör ju sina konstiga, ja, han säger konstiga saker, och folk spekulerar ju om han är dement eller inte och sådär. Och hur kommer han att må om 2-3 år till? Vi får se alltså. Så att ja, alltså, möjligheten finns utan tvekan att hon blir liksom det top of the ticket.
Vad tror du då om hans tillstånd? Nu ska vi säga så här, hade det här varit Sveriges Radio eller SVT så hade jag sagt att nu är Joe Biden och Kamala Harris inte här och kan försvara sig. Men vill de så ringa upp dem också.
Precis. Ja, nej men vad frågar du nu? Nu tappar jag bort mig där.
Ja, men hur tror du han mår?
Nej men jag tror, alltså, ja, jag vet ju inte alltså. Han håller ju presskonferenser och han, jag tror inte att han är lika idolskick som hans, liksom som nidbilderna av honom gör gällande, för då tar man de här enskilda sakerna så gör man en lång loop, en lång slinga av liksom allt han säger fel och alla hans liksom stakningar och så. Och så då illa ställt är inte, men det är ingen snack om att han är mycket trögare nu än han var för bara, ja men 3-4 år sedan liksom, det finns inga likheter. Så att ja, alltså han åldras, Joe Biden, det kan man väl säga ändå. Så vill jag inte vara för elak, men han åldras, och det, jag tycker media borde påpeka och uppmärksamma det mer. Därför att vi var inne tidigare på det här snedbilden mot republikanerna, och i amerikansk media och i svensk media så liksom snackade man alltid om, är Ronald Reagan dement? Man snackade till och med om att George W. Bush skulle vara dement för att han sa fel i ett tal 2-3 gånger liksom. Och man har pratat likadant om Donald Trump. Och nu skaffar demokraterna fram en president som helt uppenbart liksom visar 1000 gånger fler tecken på att vara liksom, det funkar inte längre riktigt som det ska i huvudet. 1000 fler tecken på det republikanska presidenten någonsin har gjort, och man liksom får knappt lyfta frågan. Så att av det skälet kan det vara värt att diskutera, men jag vet inte. Han blir trögare nu, med mig att säga, och förmodligen så, ja, han har sagt själv att han vill ställa upp liksom 4 år till, så vi får se vad han bestämmer. Det blir ju hans beslut i slutändan då. Men vill han inte ställa upp, så kommer ju Kamala Harris med all sannolikhet att vilja ta hans roll där.
Mm. Vad tror du nästa val då? Tror du att Donald Trump kommer vara med där?
Allt tyder på det just nu. Man kunde ju inte veta det för några månader sedan, men nu tyder egentligen allt på att Donald Trump kommer att ställa upp igen. Och han är ute och kampanjar nu redan egentligen och bygger upp sin cred bland partiet och liksom eldar på kärnväljarna och vill se till att partiet röstar in i primärvalen, de republikanska primärvalen, America First Republicans som man kallar det, alltså republikaner som är inne på hans linje. Så att han banar vägen för sin egen comeback, så att ja, jag tror att Donald Trump kommer att ställa upp.
Och då är han alltså, hur gammal då? Då är han nästan 80 när det är dags.
Ja, det borde bli så, ja. Exakt.
Han var 79.
Mm. Ja.
Det är ju väldigt mycket äldre än de politiker vi ser på den här sidan Atlanten.
Mycket äldre. Och jag menar, USA har ju en tradition av att liksom, man har inget åldersförakt i USA, utan du kan vara jättegammal. Och det finns alltså kongressmän, senatorer som har suttit i kongressen tills de var, jag tror till och med till 100 års ålder. Så att jag menar, kolla på förra presidentvalet, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Donald Trump, Joe Biden, liksom alla var väl 70 plus, liksom nästan 80 vissa. Så att det är en helt annan syn på åldrande i USA.
Bernie Sanders tycker jag är fascinerande. Vart skulle du passa eller sätta in honom på en höger-vänster skala med svenska perspektiv?
Nej, men han skulle ju passa i Vänsterpartiet, det skulle jag ändå säga.
Så långt ut, alltså, trots att han är amerikansk miljardär och senator.
Ja, jag tror att det finns rika vänsterpartister också i Sverige. Men ja, alltså, ja, han tillhör ju, han har ju alltid varit liksom den udda fågeln i det demokratiska partiet. Så att ja, utan tvekan, alltså, han skulle passa i Vänsterpartiet i Sverige. Och jag tror han har väl bakgrund i det American Socialist Party också. Så att, där även Jonas Sjöstedt var medverkade i när han bodde i USA. Så att Vänsterpartiet skulle jag ändå säga att Bernie Sanders skulle passa i.
Mm. Vi ska stanna kvar lite, vi ska koka ner det här. Mediabilden, Trump och Biden. När Biden lanserade sin presidentkandidatur heter det, så gjorde han det på falska premisser. Han lanserade det med hänvisning till den här good people on both sides vinkeln. Kan du sammanfatta den lite för de som inte har koll på det?
Ja, alltså Joe Biden, han vill ju på något sätt han vill återföra decency, anständighet, till USA igen. Det var det som han lanserade sin kampanj på var april 2019. Hans första kampanjlanseringsvideo, det handlade ju om de här protesterna i Charlottesville i augusti 2017 eller sånt där. Och då var det helt enkelt protester. Det hade lagt förslag om att ta ner sydstatsmonumenten som fanns i delstaten. Och många konservativa ansåg att det var fel, och där fanns även Ku Klux Klan som liksom ansåg att det var fel. Och sen så kom det vänsteraktivister dit, det uppstod bråk, och det var en högerextremist som körde över en vänsteraktivist också som vart mördad. Och det vart snabbt en debatt om det här. Demokraterna försökte, som de alltid gör, politisera. Det här är liksom bara högerextremister och det här är helt vansinnigt. De vill skydda liksom slavstatyerna, så att säga. Och Donald Trump, han liksom sa, kyla ner, coola ner, liksom. Det är liksom, det finns good people on both sides i den här frågan. Och liksom, om de river ner de här statyerna, ska de gå längre, sa Donald Trump på presskonferens. Ska de också riva ner George Washington, våran liksom landsfader? Han hade slavar. Ska de ta ner statyn av Thomas Jefferson som skrev våran frihetsdeklaration? Min egen favoritfilosof för övrigt. Ska de ta ner dem också, sa han. Så att han försökte liksom coola ner det hela. Och Donald Trump hade helt rätt i sitt försök. Och vi kan ju se senare att Black Lives Matter, de rev ner statyer av Thomas Jefferson och de andra. Så att han fick helt rätt, Donald Trump. Men Joe Biden spann det här till att det handlar om att liksom Ku Klux Klan och Donald Trump och rasist liksom, och jag vill återföra anständigheten till Vita huset. Så att ja, det var en falsk premiss som Joe Biden kandiderade på. Jag håller med om det.
And that's when we heard the words of the President of the United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were, quote, some very fine people on both sides. Very
find people on both sides?
And you had people, and I'm not talking about the neo-Nazis and the white nationalists, because they should be condemned totally. But you had many people in that group other than neo-Nazis and white nationalists, okay?
Donald Trump har ju agerat ganska impulsivt och tämligen burdust. Han har ju liksom gett lite öppet mål för de här angreppen. Vad är din analys av det? Är det som man är som person bara och kan inte hjälpa det? Eller hur? Vad tror du?
Ja, jag vet inte. Alltså, lite, ja, men det är ju som man är som person. Men det spelar ingen roll. Alltså, det är sekundärt. Vi pratade tidigare om skillnaden mellan George W. Bush och Donald Trump. George W. Bush hade inte alls Donald Trumps personlighet. Men han fick samma slags kritik. Du är rasist och du är sådär. Så det har ingenting med personligheten att göra, utan det har med att vänstern är aktivister. Och de vill använda rasism som ett slagvapen mot republikaner. Och då spelar ingen roll om man är burdus som Donald Trump eller ödmjuk som George W. Bush. Det används för att man är republikaner. Så att det är ett oärligt vapen som vänstern använder. Och det är viktigt att förstå det. Så att liksom man kan säga vad man vill om Trumps personlighet, men att han får kritik, det beror inte på att han är burdus, utan det beror på att han är republikan. Det finns många burdusa demokrater, Andrew Cuomo i New York, som i princip aldrig får kritik från sin egen sida. Så att det har inte med det att göra, utan det har att göra med att Donald Trump är republikan.
Mm. En trend i USA som blir tydligare och tydligare är att företag flyttar primärt från kusterna ner till södern. Tesla har flyttat, Joe Rogan, världens största podcast, har också flyttat. De lämnar det de kallar för woke-kulturen på kusterna. Hur skulle du beskriva den?
Alltså woke-kulturen, det handlar ju om att du ska tycka rätt och du ska tycka så som det woke-etablissemanget tycker lite grann. Men jag tror inte att det är det som primärt får dem att flytta, utan det är skatterna och sådana saker. Och att det är att det är ett mycket bättre företagsklimat i sydstater och liksom staterna i västern som Arizona, men även liksom, Texas och sådär. Så att det är nog mer det som får folk att flytta. Men utan tvekan så, woke-kulturen är väl inte inbjudande kanske.
Nej, och den har ju en tendens att äta sig själv också, att till slut har alla gjort någonting fel någonstans och kan hängas ut. Och det finns ju den här utbredda cancel culture som vi även ser lite. Ja, den är på väg in här också.
Ja.
Du, vilka kanaler följer du för att bevaka USA?
När jag bloggade, som sagt, när jag bloggade 5 blogginlägg om dagen nästan om amerikansk politik, då följde jag allt. MSNBC, NBC, CNN, lite grann på vänsterkanten då, eller på den tiden var CNN mer i mitten ska sägas, och sen följde jag Fox News och en del andra sidor, men även alla stora liksom amerikansk media, CBS och ABC och sådär. Idag så följer jag mycket, jag läser mer idag än jag ser saker, så att nu är det, går igenom Real Clear Politics varje dag, det är en sån hubb, den mest kända hubben för liksom amerikanska dagsnyheter egentligen, så att där läser jag artiklar och analyser, jag har en del andra bloggar och sådär, jag kollar på Fox News, så jag kollar såklart fortfarande också på NBC och MSNBC och sådär, men lite mindre, så att jag kollar brett, fast idag inte lika ingående, jag ägnar inte flera timmar om dagen åt att följa amerikanska nyheter som jag gjorde förut.
Mm. Det är intressant det här med kanaler och var man medverkar, för jag har märkt på dig att du är inte den minsta rädd för att svara på frågor om USA från någon.
Tack, det var snällt sagt. Jag har inte reflekterat över det, men nej, jag är väl inte det, antar jag då.
Nej, men det är inte många experter som är med i, ska jag säga, Riks, Sverigedemokraternas YouTube-kanal och även SVT. Men du har varit med på bägge ställena.
Ja, men alltså det är väl lite intressant med mig då, att jag är liksom inne i alla de här miljöerna, alternativmiljöerna om man säger så, men även i liksom etablerad media, så att det tycker jag är kul och så, och jag har ingen avsikt att förändra mig själv, utan jag är den jag är egentligen i alla miljöer jag hamnar i.
Och vad kommer det ifrån då, den här, orädslan, vad heter det, mod ska jag kunna betrakta det som?
Det har väl att göra med det man vill uppnå. Jag menar, liksom, det som driver mig är ju liksom inte kändisskap, utan det är mina övertygelser. Jag tror på vissa värderingar, jag tror på vissa idéer om världen, och jag vet vad jag anser är bra och vad jag anser är dåligt, och det är där som jag ser mitt kall i, liksom, att verka i media och att liksom driva politik och hålla på som jag gör när det är med amerikansk politik. Så att det är det som driver mig, så att om det finns ett mod här, jag skulle inte säga det, men då finns det i så fall, att det som driver mig är mina övertygelser, det är liksom inte pengar eller kändisskap eller så. Sen vill jag gärna ha andra också, det, så är det, men det är inte det som driver mig.
Sen tror jag också att, som du berättade från början, du lever ju inte på det här. Du har ju din livelihood är ju tryggad i och med att du har ett vanligt jobb vid sidan av.
Ja, ja, absolut.
Så du blir ju svår cancelad, tänker jag.
Ja, ja, alltså jag tjänar inga pengar på liksom de här grejerna. Jag får lite slantar ibland och så, och nu har jag faktiskt fått börja, alltså nu skriver jag ledarsidor åt Bulletin, den här nya tidningen, och där får jag betalt, men det är mitt första liksom officiellt riktigt betalda jobb liksom sådär. Så att nej, jag lever helt och hållet på mitt kommunjobb här i Örnsköldsvik.
För transparensen då kan jag säga att vi är inte kollegor, men jag har vikarierat med Jannik nu över sommaren, och första avsnittet kommer på måndag.
Okay.
Samma dag som det här, av just Generation IX.
Just det.
Så ja, där har vi en gemensam beröringspunkt. Bulletin är ju ett spännande projekt också i Sverige. Och det här låter som en inövad övergång, men det är det inte. För jag ska börja be dig definiera konservatism snart. Men hur hamnade du på Bulletin?
Ja, de ringde upp mig och ja, jag känner en del där sedan tidigare. Och undrade egentligen om jag vill börja skriva ledartexter. Så att det var så, helt enkelt.
Svårare än så var det inte. Att definiera konservatism då, kanske är lite svårare.
Ja, alltså konservatism som begrepp är ju det, där kan du intervjua någon annan än mig liksom, om man vill ha hela idéhistorien vad konservatism är. Men däremot, alltså jag är ju väldigt inspirerad specifikt av amerikansk konservatism, och där är det mycket lättare att prata, och utifrån den så vill jag se, alltså jag anser att den amerikanska konservatismen är grundad i verkligheten. Den är liksom, den tar avstamp i liksom i vanligt folk på ett sätt som den här kanske lite mer intellektuella brittiska konservatismen inte alltid gör, utan där är mer idéer och liksom teorier och så. Och jag är mer för det praktiska. Jag gillar teorierna också. Jag läser ju mycket böcker som helst, så det är inte så att jag inte kan det. Men det är inte där jag brinner för, utan jag vill se ett Sverige som påverkas av praktiska konservativa idéer. Och där tycker jag att den amerikanska konservatismen inspirerar väldigt mycket. Och jag hade ju till och med ett projekt. Alltså efter att jag kampanjade för George W. Bush 2004 så startade jag en konservativ tankesmedja som heter Atlantic Conservative Alliance. Och syftet där, det var att egentligen förmedla amerikanska konservativa idéer till Sverige. Sen gick det sisådär, men liksom det var mitt mål. Så att jag vill se en praktisk konservatism, och det blir lite det jag brinner för. Och nu tappade jag tråden lite där.
Nej, men det är jättebra. Hur skulle du applicera den praktiska konservatismen på de problemen vi har i Sverige idag?
Nej, men till exempel, alltså, vi har många problem i Sverige. Det här med individuell frihet som jag var inne på tidigare, och det här med självförsvar, alltså vapen som vi var inne på också. Jag menar, nu har vi ett Sverige som blir allt mer otryggt, och grunden till det beror på huvudsakligen på massinvandringen. Vi får in nya människor från nya kulturer som inte har svenska värderingar. Man behöver liksom inte hymla med det, utan det är så. Och många vanliga svenskar får problem med det. De får inbrott här uppe i Norrland där jag bor, så är det ganska vanligt ändå med inbrottsligor, och det är oftast från Östeuropa, så de åker bilar och slå sönder sommarstugor, men även rent privata hem. När människorna är hemma så kan de gå in genom dörr eller slå sönder ett fönster och stjäla saker. Och de är inte alltid våldsamma eller så, men det är ju liksom fruktansvärt. Alltså, ja, det är ju en skärande upplevelse att bli utsatt för ett inbrott. Jag menar, här har vi liksom, vi får inte försvara oss. Det är liksom ingen som får ta ett baseballträ och slå ner dem där, utan man ska ringa polisen, och ofta så läggs utredningarna ner och så. Och jag menar, här så har ju den amerikanska konservatismen de glasklara svaren. Kan inte polisen skydda dig, så får du skydda dig själv, till exempel. Och sen finns det många fler exempel också.
Ja, och där är det inte alla som kan skydda sig själv. Det är ju det Second Amendment handlar om, att jämna ut oddsen.
Ja, precis. Ja, men verkligen. Jag menar, om det är, precis, exakt. Och det behöver man inte gräva på sig djup. Men jag menar, om det är liksom en inbrottsliga som kommer, du kan inte skydda dig med händerna mot dem. Eller om det är en kvinna och så kommer en man och så. Så att då gör vapen, alltså det jämnar ut oddsen totalt. Och det blir avskräckande också. Så att, visst är det så.
Precis. Avskräckande. Alltså, sätter du upp en skylt vid tomtgränsen att det finns ju sådana så här. This property is guarded by Smith & Wesson eller motsvarande kaxig skylt. Då kanske de kanske tar ett annat hus i alla fall.
Ja, och det beror ju på att, jag menar, vi kan sätta upp sådana skyltar också. Det är inte förbjudet att sätta upp skyltar i Sverige, men alla vet att den här personen kommer inte att skjuta mig, för då kommer den personen att hamna i fängelse. Medan i USA, om jag är inbrott här, då kan jag bli ihjälskjuten, och den personen kommer att få all rätt på sin sida och inte fängslas alls. Så att där finns ju liksom uppbackning av hotet, medan i Sverige finns inte det. Det spelar ingen roll hur mycket macho du verkar vara liksom, om du har coola solglasögon och kör en häftig epa och liksom har någon häftig skylt eller någonting. Jag vet inte hur det är i Dalarna, men liksom, det finns väl lite machokultur där i alla fall. Men i praktiken spelar det ingen roll. Därför att du kan inte göra någonting om det blir ett inbrott. Ja, du kan ju, men liksom, då kommer lagen inte stå på din sida. Så att,
Nej, och så är det rent pragmatiskt. Du pratar, det är två stycken amerikanska lagar som jag tycker vi ska införa direkt. Det är Castle Doctrine och det är Stand Your Ground.
Alltså, jag håller helt med.
Ja, men hur kan man argumentera emot dem? Alltså, finns det, alltså, det handlar om att ja, men, så här, svensk lag slutar vid min tomtgräns och jag ska inte behöva fly själv.
Nej, exakt. Nej, exakt. Vi kan berätta lite grann om de här sakerna. Får jag göra lite reklam också? Jag har skrivit en bok som heter Donald Trump är synnerligen amerikansk president. Jag skrev den förra året inför presidentvalet. Och där går jag tydligt igenom just det här liksom Stand Your Ground och Castle Doctrine och det här. De här lagarna som tydligt skiljer USA från Sverige och som är konservativa principer, anser jag, som Sverige skulle behöva. Och det handlar egentligen om att ditt hem är heligt. Du får skydda ditt eget hem mot inkräktare, mot inbrottstjuvar och sådana saker. Och jag tar ett exempel i min bok på att ja, en man i USA som fick inbrott och han gick ut och såg att herren och så försöker liksom bryta sig in i min bil och han sköt honom med 5 kulor och inte så mycket mer med det. Sheriffen kom dit och sa att i den här delstaten så är det så här att gör inte inbrott, ni kan bli skjutna ungefär. Sen var den saken avklarad. Sen var det ett snarlikt fall i, jag tror att det var, nu minns jag inte exakt, men om det heter Rödeby, jag vet inte vart stället ligger, men 2007 i Sverige. Och det var en man som fick inbrott. Jag tror att de hotade hans förståndshandikappade son, ett gäng på mopeder. De kom in med baseballträn, järnrör på hans gård och hotade hans son. Och han gick ut och han sköt dem med sin älgstudsare, antar jag. Men i Sverige har man inte så många andra vapen om man inte är en illegal gängmedlem. Då. Och han åkte dit för det. Och då sa domaren någonting i stil med att i USA så kan man skjuta i såna situationer, men vi kan inte det i Sverige. Så jag menar, det är helt absurt. Alltså om du får ett inbrott eller blir överfallen så får du inte försvara dig och din familj. Alltså det är helt, det strider mot naturen att ha lagar som är så. Så att jag är helt emot det. Sen skulle jag önska att vi hade ett klimat där sådana situationer inte uppstår och att det inte behövs. Men jag menar, nu går Sverige åt andra hållet. De här situationerna blir fler och fler. Och då funkar det inte att ha det så som det är idag. Att du ska bara lägga det platt och låta liksom bli slagen och hoppas att det går bra ungefär. Det går inte.
Vi hade det här i Östbjörka, i grannkommun här. En knarkare som bröt sig in och också var skjuten med en studsare. Och den mannen hamnade ju i fängelse.
Han som sköt alltså?
Ja.
Okay.
Och då hade den här killen varit där och misshandlat och slagit hans, om det var son eller kompis, tidigare på dagen. Och så går man tillbaks. Och jag menar, det här jag tycker, nu bor jag på landsbygden och betraktas tydligen som banjohöger och ja. Men jag tror ju att det här skiljer sig avsevärt från det som kallas det allmänna rättsmedvetandet. Alltså om någon är på väg in genom din ytterdörr utan att öppna den. Varför? Finns det något? Ja, nu förstår jag vad du tycker. Men alltså, vem kan argumentera emot att jag har rätt att försvara mig och min familj?
Nej, ingen. Nej, jag tycker inte det. Även de här som försöker argumentera emot i en praktisk situation. Det är det som, jag menar, de hade ett inslag igår på Sveriges Radio P1. De har ju någonting som heter USA-podden där med deras USA-chef Gina Lindberg och med Fernando Arias heter han. En person som tror att den amerikanska konstitutionen grundades på rasism. Och de har också den här Sara Stenholm som sa att hon kräktes när hon läste George W. Bush bok ungefär. Så jag menar, det här är vänsterpersoner och de här personerna behöver inte skydda sig själva. De behöver aldrig försvara sina hem och sådana saker. Så för dem är inte det här verkligt, de här hoten, utan det är, de ser hoten som diskurser, som argument som vapenförespråkarna använder. Men alltså, de förstår inte att det här är praktiska, liksom, det är en praktisk realitet. De har inte upplevt det, så de vet inte vad det innebär. Så att det är väl det som är deras form av argument då. Så att nej, alltså i praktiken kan man inte argumentera emot i såna situationer, anser jag. Det är bara att vi i Sverige så lever vi inte i praktiken, utan vi på något sätt vi diskuterar politik utifrån teorier i mångt och mycket, och det är ett av Sveriges stora problem, oavsett om det gäller vapen eller annat.
Då är det två punkter du skulle vilja av den praktiska konservatismen anamma på Sverige. Finns det någonting mer som, alltså så här, finns det några enkla grejer vi skulle kunna ändra på nu för att få det bättre?
Ja, men alltså yttrandefriheten är ju jätteviktig. Det är också en sån här stor grej som är, det är det första konstitutionstillägget i USAs konstitution, yttrandefrihet, och där har vi problem i Sverige som man inte har i USA, därför att våran yttrandefrihet är inte lika grundlagsbefäst som den amerikanska. Så att det är väl, det är egentligen den frågan jag brinner för mer. Vapen är ju som bara en sidoparates, för att vi har inte så stora problem i Sverige än. Men yttrandefriheten, den är ju liksom, den måste skyddas och det är akut egentligen.
Och på vilket sätt är den inte skyddad i Sverige, tycker du?
Nej, men vi har alla de här som blir åtalade för hets mot folkgrupp för att de skriver saker på internet. Det är en lag som måste avskaffas genast, så här snabbt ungefär. Och de kanske skriver dåliga saker ibland och så, men det här utnyttjas. Alltså, du kan, säger du fel saker, säger du saker med ord. Alltså faran mot demokratin, det är ju våld. Våld är alltid fel, generellt. Och liksom hotar du, använder du våld så måste du stoppas. Men demokrati bygger på att man krigar med ord och inte med våld. Så att säger man saker, oavsett vad man än säger, så länge man inte hota någon personligen, liksom, eller liksom sådana saker, då ska man kunna få säga det. Och i det svenska debattklimatet är det inte så idag längre. Och det är väldigt allvarligt och väldigt problematiskt. Och konsekvenserna är att man får sådana lagstiftningar som gör, jag nämnde nyss hets mot folkgrupp, som gör att om en äldre pensionär som kanske uttrycker sig som man gjorde förr, och som inte jag uttrycker mig kanske, skriver något på internet, så kan den personen få sin databeslagtagen eller hamna i fängelse och liknande. Och det, sånt är helt absurt. Det kan inte vara så, utan vi måste få känna att vi är fri att säga vad vi tycker och diskutera fritt, och sen så får politiker snappa upp den debatten och liksom rösta utifrån hur vi debatterar. Men det går ju bara om vi är fria att debattera precis som vi vill. Och som fallet nu så är det inte riktigt så. Så att det bekymrar mig verkligen.
Vart drar man gränsen? Och du sa att man inte ska hota med våld.
Man drar gränsen vid våld. Vid vigling till våld och liksom personlig hot. Och hot, om jag säger nu ska jag komma och döda dig. Liksom. Det är ett hot. Hot ska inte accepteras. Och uppvigling till våld ska inte heller accepteras. Men däremot, om man bara säger någonting liksom att det och det är skit och jag tycker att det där är värdelöst och ni har värdelösa värderingar och du, liksom, sådana saker, det är helt okej. Liksom. Så att då får man lära sig att liksom, ger man sig in i leken så får man leken tåla. Och det är liksom det som, alltså vi på något sätt har, idag anser vi på något sätt att samhället ska stå på de lättkränkta sida. Och det är inte så demokrati byggs, utan demokrati byggs på att du kämpar med ord och fightar så istället för med svärd. Men det har vi, den grundprincipen har vi missat. Och ja.
Utveckla det med de lättkränkta sidorna, det är väldigt spännande.
Ja, nej, men alltså vi har ju ett samhälle idag som, om du blir kränkt så liksom, då ska samhället tycka synd om dig och du, liksom, du ska få uppbackning av liksom, samhället om du blir kränkt för vad det än är. Om någon säger liksom, att du har fula kläder eller någonting, oj det där var kränkande, så kan man inte säga. Och då kommer helt ett stort medieetablissemang och ställer sig på den personens sida och liksom ger stort utrymme till hur kränkt den personen har blivit. Och återigen, alltså mobbning är fel. Alltså om du aktivt ger det på en person och liksom mobbar den som i skolmobbning, det är avskyvärt och det ska motarbetas. Men däremot ska man kunna säga vad man tycker. Och om någon då blir stött så ska liksom samhället och media inte ta liksom det lättkränkta sida, utan då ska man stå upp för att här gäller yttrandefrihet, du kan låta bli att lyssna, du kan liksom, ja, du behöver inte ta till det här för det är inte personligt riktat. Det är det som borde vara medias inställning, men det är ju inte det, utan då liksom går man emot de här som säger fel saker och då får man en väldigt trång åsiktskorridor där man bara kan säga på vissa, uttrycka sig på vissa sätt och säga vissa saker för att inte bli socialt stigmatiserad. Och har man ett sånt samtalsklimat där man aldrig kan säga vad man tycker eller känner, då inskränker ju demokratin, därför att då liksom demokratin bygger på att du säger vad du tycker och känner, så att lite så då.
Ja, det där var spännande, det var bra att du tog det med mobbning. Jag har varit i det hörnet själv och det ska ju inte vara tillåtet.
Nej.
Men även, ja, jag tror att det kan bli en liten gråzon där också, kan det inte det?
Ja, alltså, jag vet inte. Alltså, nu pratar vi om de offentliga rummen. Det är där man inte kan vara lättkränkt och liksom så. Men däremot, alltså, på individnivå, då måste man ju liksom motverka mobbning och sånt. Men det är en helt annan sak. Alltså, här har vi inte, det jag pratar om är inte liksom att det kommer någon person och liksom trakasserar dig eller dina nära eller liksom på en individnivå, utan det är när man pratar kollektivt i de kollektiva diskurserna. Politik, jag menar sport. Sport är en bättre parallell, för den förstår alla. Alla fattar att man kan fightas på arenan. Om man spelar hockey så tacklas man med motståndarna, och om man boxas så slår man till och med sina motståndare. Om man sysslar med MMA så är det liksom blodig fighting och sådana saker, och alla fattar det. Och att man fattar också att de kan vara jätteschyssta utanför arenan. Det där är en del av liksom spelet på arenan. Men utanför kan det vara vilka personer som helst. Och den politiska debatten behöver vara likadan. Hårda fighter på den politiska arenan. Sen utanför så har man liksom, ja, då är man kompis med sina grannar oavsett om de röstar på Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Liksom. Det är liksom en självklarhet. Och det är de här självklarheterna som på något sätt har blivit borttrollade i den svenska debatten. Och när det trollas bort, då finns risken att man skapar de åsiktskorridorerna som i det långa loppet undergräver demokratin.
Ja, du nämnde Sverigedemokraterna. Jag är väldigt irriterad på den här isoleringstaktiken som övriga partier. Jag började genomföra direkt, egentligen innan SD kom in i riksdagen, med att inte prata med dem. fast de var liksom det största partiet utanför. Och sen förstår inte jag hur man val, alltså tre val i rad snart, fortsätter med samma taktik och bara liksom ger dem röster hela tiden. Kan du förstå det?
Ja, alltså återigen, alltså den här isoleringstaktiken, den bygger lite grann på de här nidbilderna att liksom Sverigedemokraterna är nazister och sådana saker. Så att det är väl nidbilderna det bygger på, och sen bygger det också på, jag menar, nidbilderna skulle inte ha upprätthållits om man på ett personligt plan hade fått förtroende för Sverigedemokraterna. Jag menar, jag är konservativ och jag röstar på Sverigedemokraterna och så, och jag menar, jag har inga problem att bygga relationer åt alla håll alls. Så att det är liksom, det är kombinationen, nidbilderna av Sverigedemokraterna som är felaktig nidbild, men också att Sverigedemokraterna verkar inte riktigt ha lyckats överbrygga det här förtroendegapet, och ja, vad det nu beror på då. Så att lite både och där, men jag tror att det här kommer förändras på grund av liksom realiteten. Jag menar, nu har Sverigedemokraterna nästa 20% stöd, ingenting tyder på att det kommer bli mindre, och då måste man bita ihop om man heter Ulf Kristersson eller Ebba Busch Thor, och då spelar det ingen roll liksom personkemin, utan då är det bara ett faktum, Sverigedemokraterna är stora och vi måste förhålla oss till det, helt enkelt.
Och vet, jag tror ju att även jag tror att alla i riksdagen pratar med varandra när kamerorna är avstängda. Jag tror att de gör så här som du säger att de gör, men de vågar inte visa det utåt.
Kan vara så. Jag har ingen erfarenhet av riksdagen, men det kan vara så, ja.
Nej, jag till och med för mig att Annie Lööf sa det i någon tidning att hon kan sitta och ta en kaffe med Jimmy.
Ja, om det är så, jättebra i så fall. Och ja, våga säga det utåt då, skulle jag säga.
Ja, tack. Men alltså, jag tror att Sverige är på väg att gå igenom någon slags nationell pubertet nu. Det som Norge och Danmark och Finland varit tvungna att göra under andra världskriget, men vi slapp för att vi ducka. Så vi är en sån här bortskämd brat som bara haft det bra, och nu kommer verkligheten att knacka på.
Ja, jag håller med.
Jag tror så jag tycker att Sverigedemokraterna är lite för sossiga för mig. Så jag röstar definitivt inte på dem. Jag brukar säga att jag har ingen att rösta på. Tyvärr. Men hur tror du det går i valet då? Nästa, alltså i Sverige?
Ja, alltså det pratades nu om ett extraval som inte varit av, men jag tror ju att vi kommer få se, alltså som det ser ut i opinionsläget nu, det kommer ju befästas egentligen i valet, det är min gissning. Och om Sverigedemokraterna sen blir större än Moderaterna eller inte, det är väl det som är frågorna då. Men alltså, det kommer inte bli några stora liksom förändringar från opinionssiffrorna nu, utan det är väldigt jämnt mellan de här två så kallade blocken, och vad som helst kan hända, men jag tycker vinden blåser mer åt högerhållet och i synnerhet åt Sverigedemokraternas håll, så att ja, det kommer nog bli en rysare med liksom en positiv tiltning mot det konservativa.
Och jag tror att du har rätt. Jag tror att opinionsläget kommer befästas. Jag tror att vi kommer få se en MKD-regering med aktivt stöd av SD och kanske L om de finns kvar. Och i förlängningen där, de som nu skriker högst om alltså att det här är antidemokratiskt och så vidare. När det sen inte blir 1930-talet, de första två mandatperioderna, då är ju, alltså de är ju borta då.
Ja.
Och alltså egentligen, jag skulle nog vilja byta ut alla i riksdagen, för det är de som har sett till att vi har det som vi har det nu, och det är inte så bra. Det är värre i Sverige än vad det är i jämförbara länder, det vill säga Norge, Danmark, Finland. Och jag förstår inte varför.
Nej, alltså vi har en blindhet i Sverige, alltså vi vågar inte se realiteten, utan det var inne på lite grann tidigare, alltså ett av Sveriges problem, det är ju att politiker, media och så, de liksom, de tar inte liksom den liksom praktiska vardagsrealiteten som utgångspunkt för sina analyser, för sin politik eller för sin opinionsbildning, utan de tar sina fantasier, sina idéer om hur ett samhälle ska vara, om hur de önskar att ett samhälle skulle byggas. Det är det som är deras utgångspunkt, och det är det som gör att det blir så fel, och även politiker lyssnar ju på det, och då fortsätter de här felen att kanaliseras även liksom på politiskt tal, oavsett om vi pratar Annie Lööf eller Stefan Löfven eller sådär. Alltså liksom, man följer diskurser i Sverige snarare än att ta avstamp i verkligheten. Och jag skulle säga att undantaget är Sverigedemokraterna i Sverige.
Ja, nu håller jag inte med om deras verklighetsbild särskilt mycket heller, så jag tror att de kanske har en annan diskurs att utgå ifrån. Men som du säger, jag tror inte att politiker är pragmatiska verklighetsmänniskor, tyvärr. Och det får ju fortgå. Nu är det jag som saluför för mina åsikter. För det är min podd.
Yeah.
Men det får ju fortgå så länge media tillåter att de gör det. Det finns ju, mitt favoritexempel är Ygeman som läckte hela trafikregistret till utländsk makt. han får vara borta i 1,5 år och sen blir digitaliseringsminister, medan vi hade en moderat kulturminister som inte hade betalt tv-licensen och hon rök och kom aldrig mer tillbaks.
Ja, alltså det är en dubbelstandard verkligen. Alltså,
fruktansvärt dubbelstandard.
Mm. Mm. Och jag menar, det kan man se allvarligare liksom, händelser också. Det här är ju småpotatis mot de här riktigt allvarliga sakerna. Men jag brinner för utrikespolitik. Kampen mot radikal militant islam är en av mina huvudfrågor. Och där kan man ju se oftast att vad vänstern har gjort, alltså alltid när det var de här islamiståden som menade man. Jag menar, till och med 9/11-attacken så fanns det en socialdemokratisk kvinna på tv som sa att vi måste kolla på orsakerna. Det här beror på liksom att det beror på allt väst har gjort, att vi har marginaliserat de här grupperna och så vidare och så vidare. Och där har det funnits relativisering av islamistiska terroristdåd, medan det har funnits nästan en motsatt besatthet av så fort att det har varit ett terroristdåd som inte har utförts av en jihadist, då har man menat att titta, här är en kristen extremist liksom. Så det är en otroligt dubbelstandard, och det viktiga att förstå det är att det är en medveten dubbelstandard skapad av vänster.
Ja, sen är det ju så, om jag ska agera djävulens advokat, eller faktiskt, nej, det gör jag inte, jag säger vad jag tycker. 9/11 beror ju mycket på USAs misslyckanden som militärmakt i Mellanöstern också.
Nej, jag håller inte med om det alls, utan där har vi olika syn på saken.
då vill jag debattera det med dig.
Ja,
alltså det finns ju så här, vi kan ta nuläget istället. ISIS strider ju med amerikanska vapen.
Ja, de snodde dem 2014 när de invaderade Irak, så var det ju. Men de stridde inte med amerikanska vapen för att USA gett dem vapen. Sen fanns det vissa CIA-operationer i Syrien där man ville på något sätt hjälpa. Alltså det var en grumlig politik i Syrien, för man visste inte vilka grupper man skulle stödja. Men svaret är ändå, alltså, USA och ISIS står inte på samma sida eller något sådär. Så är det
nej, det säger jag inte, men jag tycker att det är klantigt att lämna bössorna när man åker hem.
Ja, lite så. Men alltså målet, ja, men du förenklar väldigt mycket. För målet där i Irak och likadant i Afghanistan, det var ju lite grann att vi ska inte vara här för evigt. Vi vill inte det, och ni måste kunna försvara er själva. Sen vet vi att ni kan inte försvara er med liksom tandpetare. Utan nu behöver vi vapen, och vi har världens bästa vapen. Har ni de här, och om ni lär er hantera dem och visa mot, så kommer ni att besegra alla terroriströrelser. Felet i Irak, det som hände då, det var ju att de här irakerna vart rädda. Alltså de hade bättre vapen än ISIS, men de vart rädda för de såg vad ISIS gjorde med alla de tog till fångar, de halshögg dem, torterade dem, så att så fort ISIS närmade sig kastade de sina vapen och sprang. Amerikanerna skulle aldrig ha gjort det om de hade varit kvar. Så att felet där var ju inte att de hade amerikanska vapen, det var att de inte hade en amerikansk mentalitet.
Ja, okej. Jag tror att du är mer påläst i det här, så jag ger mig. 9/11, Osama bin Ladens terroriststyrkor är skapade av CIA.
Nej, så är det inte heller såklart.
Utbildade av CIA i alla fall.
Nej, alltså USA stödde Mujahedin på 80-talet. Det var en del av kalla kriget, och Mujahedin var ju de här islamistgrupperna som bekämpade Sovjetunionens ockupation av Afghanistan. Och då ville USA ge Sovjetunionen sitt eget Vietnamkrig. Då insåg man att vi pumpar in vapen till Mujahedin i Afghanistan då. Och de får bekämpa Sovjet, och eftersom Sovjet har de krigar med stor precis, så kommer de inte vilja förlora, utan de kommer att mata på där och förlora hur mycket som helst om vi ger Mujahedin våra Stinger-missiler och liknande. Väldigt smart taktik av USA för att knäcka Sovjetunionen, och det bidrog ju till Sovjetunionens fall skulle jag säga då, att man vart så försvagad av det här. Så att det var en smart strategi av USA, och det gjordes för att knäcka Sovjetunionen. Det gjordes inte för att man stödde liksom al-Qaida-grupper eller jihadism, så var det ju liksom inte. Så att det är de här sakerna som blandas ihop i debatten, för jag känner igen det du säger. Jag har väldigt många som följer mig, och många som börjar hänga med i amerikansk politik nu, och som läser de här diskurserna och liksom tror att, ja men titta liksom, USA, de stödde Mujahedin, och så gör man enkla slutsatser i en värld som egentligen är mer komplicerad. Så att jag tycker det är viktigt att gå emot de här felaktiga bilderna. Så att, jag menar, det hände då, och det felet som hände sen, det var ju att USA, när Sovjetunionen väl var besegrad och muren hade fallit, då tog de här Mujahedin också över resten av Afghanistan och införde talibanvälde. Men det var inte USAs tanke, utan det var en konsekvens av någonting som egentligen hade med helt andra saker att göra.
Ja, men om du hävdar att vi ska vara pragmatiska och leva i verkligheten, så var ju det effekten av det här, det kallas ju proxykrigföring, att man hjälper till att beväpna sin fiendes fiende och utbilda.
Ja, så var det. Men alltså, återigen, alltså, det var viktigare att knäcka Sovjetunionen än att rädda Afghanistan. Alltså, man måste arbeta problemen i rätt ordning. I kriget mot Hitler så var det väldigt många som också som man körde över egentligen. Även efter kriget mot Hitler i Östeuropa som USA lämnade i sticket. Men då var man tvungen att prioritera först. Först besegra Hitler, sen ta fighten mot Sovjetunionen och sen kan man ta de här mindre frågorna. Och Afghanistan var ju en mindre prioritet än att liksom, ja, vikten av att bekämpa Sovjetunionen. Och det är de här prioriteringsgrejerna som folk inte förstår. Därför att då ligger allt som har hänt i förflutna, allt som har hänt nu och allt som kommer att hända, det ligger på ett och samma bord för de här personerna som snabbläser på internet. Och så ser man, oj, det här hände och det hände, varför fattar de inte det? Men alltså, om man har de här perspektiven, då förstår man att det där måste hända först innan det kan hända och innan det som kommer att hända kommer att hända. Och det är det perspektivet som jag tycker saknas när man analyserar amerikansk politik så här kritiskt som du nu verkar göra till min förvåning.
Nej, men jag kan nog erkänna att jag är inte lika påläst som dig och jag står med facit i hand. Och bedömer, vilket ju också är det är väldigt lätt att i efterhand säga att ni borde kanske ha tänkt på det här.
Ja, så är det, utan tvekan, ja.
Du, konservatismen i Sverige betraktas som framstegsfientlig. Vad beror det på?
Gör den det, verkligen? Alltså framtids...
Jag tycker att konservatism har berättats för mig innan jag började läsa själv som någonting som är emot framsteg. Det stämmer ju inte.
Nej, det stämmer inte. Nej, alltså, du har rätt, alltså, backar man några år. Jag menar, alltså, okej, backar man några år, då var det utan tvekan så. Och då, jag menar, när jag läste på universitetet och när jag engagerade mig i Kristdemokraterna, då skröt ju folk om att vi är verkligen inte konservativa. Det var liksom bara, och man fick liksom den här nidbilden av konservatism som något konstigt och något dåligt. Och jag menar, återigen, jag nämnde tidigare att jag är mer inne på den här praktiska amerikanska konservatismen. Jag har inte jättemycket övers för liksom de här liksom aristokratikonservatismen. En sån är inte jag liksom. Så att det kanske finns liksom vissa sanningar där i också. Men det är mycket nidbilder. Och idag så är ju konservatismen progressiv. Jag menar, idag så har vi orsaken till att det går fram en slags konservativ väckelse i Sverige idag. Det beror på att vi har samhällsfrågor där vänstern inte ger svar. Jag nämnde invandring, jag nämnde kriminalitet, men det finns mycket annat också. Och jag menar, där har ju konservatismen svaren. Och där är konservatismen progressiv. Så att idag är det helt andra. Verkligheten har kommit ikapp och visat att konservatismen är realitetsbaserad på ett sätt som man kanske inte nödvändigtvis förstod eller behövde förstå förr i världen.
Jag får ofta höra, jag betraktar mig själv som liberalkonservatist eller konservatist, vad heter det, liberalkonservatistisk.
Ja, liberalkonservativ.
Mm. Ja, och då får jag höra att de två går inte att kombinera. Och då säger jag att jo, men det går de visst. Det är så här. Jag tycker att alla ska få göra i princip det de vill, men jag vill slippa betala för det.
Mm.
Där landar jag, alltså livsstilsliberal men fiskalt konservativ.
Ja.
Ingår det i den praktiska konservatismen?
Ja, det är ju en del av, jag delar de åsikterna, sen skulle jag lägga till fler saker också, så att jag, men liksom, ja, alltså det är ju praktiskt och det är ett väldigt bra sätt att se på saken. Sen, jag personligen vill värna den svenska välfärdsstaten och sådär, så att jag menar, för jag anser att Sverige har inte liksom, jag älskar USA, men Sverige har inte den mentaliteten som amerikaner har, så att jag vill ju värna Sverige som svenskt egentligen. Men jag håller med om din princip. Och jag håller med liksom om, det var en bra förklaring. Det är så man kan förklara kombinationen av de sakerna.
Vad är det Sverige inte skulle klara av då? Är vi för dåliga på att klara oss själv?
Alltså Sverige är ju ett trygghetsberoende samhälle. Vi har lärt oss att vi ska vara grundtrygga. Alltså de här svenskarna som emigrerade till Amerika för 150 och ja, 100 år sedan nästan nu. De emigrerade för att de var lyxsökare. De ville testa lyckan i ett annat land för det var fattigt och svårt att leva i Sverige. Och de som stannade hemma, de ansåg att vi är ändå trygga här. Och det är den mentaliteten som har liksom format Sverige. Alltså trygghetsgrejen, det är en del av den grundläggande fundamentala svenska liksom identiteten. Och den är väldigt svår att bryta och ja, jag vet inte vilken mån det behöver brytas heller, utan vi är så här helt enkelt, har jag kommit fram till, och därför måste vi värna grundläggande våra trygghetssamhälle. Sen vill jag ju se ett mer liberalt samhälle än vi har idag, såklart, jag menar, det går inte att komma ifrån, men jag skulle inte betrakta mig som libertarian eller något sådär, det är jag inte.
Vad skulle en bra svensk skattenivå ligga på då, om vi går ner på de om vi går ner på siffror?
Ja, det är ingen koll. Skattepolitik. Nej, det är inte, jag är mer intresserad där av de här lite mer ideologiska frågorna. Så just, nej, det vet jag inte. Jag har inga svar där. Men jag tycker ju såklart att Sverige har för högt skattetryck, och jag tycker man ska värna småföretag mycket mer än vad man gör idag. Och besparingar måste göras och så. Jag menar, jag tillhör mig som anser att vi har två stora problem i Sverige. Dels har vi socialismen, deras skepsis mot egenföretagare, småföretagare och markägare och allt sånt här liksom, som socialismen och inte minst då, ja, Vänsterpartiet, men nu kanske ännu mer Miljöpartiet då är emot. Och så, där har vi ett problem med Sverige. Men sen har vi också det här, alltså samtidigt som man tar höga skatter och man lägger kroppen för småföretag och så, så öppnar man ändå upp börsen åt andra hållet genom att liksom massfinansiera massinvandringen, som det, liksom, det måste pratas om, det som är ett enormt problem. Så att man liksom, man kväser den naturliga svenska näringslivet och man öser pengarna på bidrag och sånt åt helt andra grupper. Och de problemen vill jag komma åt utan att diskutera liksom detaljerna i skattesatser och sådär.
Hur vill du komma åt dem då?
Ja, men alltså, dels så bör man avreglera, alltså mindre socialism i liksom den svenska vardagspolitiken, men även att täppa till hålen genom att begränsa invandringen och så. Skära ner bidrag i de miljöerna och sådana saker. Alltså det svenska välfärdssamhället är uppbyggt av svenskar för en svensk befolkning. Det är så det är uppbyggt i grund och botten. Alltså att man betalar skatt, man går med i olika kollektiva föreningar, fackföreningar och liknande, och det gör man ju för att om det här systemet inte håller för någon enskild, mina barn, mina arbetskamraters barn eller deras föräldrar som åldras eller så, då ska ett system finnas där för att trygga dem. Men det här systemet är inte byggt för att trygga liksom människor från Somalia. Det är inte det. Det är liksom inte svårare än så.
Jag skulle vilja ha ett system som utgår ifrån att människor kan klara sig själv och som tar hand om de som inte klarar det. Nu är det nästan så att vi har ett system som är tvärtom, att man utgår för att ingen klarar sig själv.
Ja.
Och det, jag tror att det försvinner väldigt mycket pengar i administration av de här stora systemen.
Jag håller helt med.
Så skattetrycket kanske inte heller är min viktigaste fråga, men däremot vad skattepengarna används till. Alltså de ska inte användas till... det finns ju fantastiska dokumentärer om Martin Borg som jobbar på Moderaterna, någon annan betalar, när han går igenom kommunala skatteslöserier, och den är hemsk att titta på, man blir så jävla arg. Alltså det är, ja, men så här, de installerar någon dimmaskin i en rondell för att det ska vara trollskt för kommunala skattepengar, som de sen får stänga av för att det var så mycket dimma så ingen såg rondellen, så de fick bära en massa bilar mitt i. I Smedjebacken värmer man upp någon sjö 3 grader för att förlänga badsäsongen. Alltså det, och det är sådana fruktansvärda summor som bara försvinner ut i trams.
Ja.
Och de enda som kan ändra det här är ju de som ser det från insidan, och skulle de ändra det här, då blir de av med jobben. Så det finns ingen incitament därifrån.
Nej, men där har vi också, där kan vi också lära av USA. Jag menar, vi var inne på Tea Party-rörelsen, eller vi kanske inte var det, men det fanns ju i USA för 10 år sedan något som heter Tea Party-rörelsen, och de ville ju att USA skulle driva fiscal conservatism, alltså liksom skattepengar ska inte slösas, för det är medborgarnas pengar. Och en sån rörelse har ju liksom, ja, en sån rörelse har inte riktigt fått fäste i Sverige, återigen, för att vi har inte riktigt den mentaliteten. Alltså, svenskar är ändå okej med att man betalar skatt, bara går till något hyfsat vettigt i alla fall. Det behöver inte vara exakt på kronan, men det ska kännas bra åtminstone. Det är väl vår mentalitet. Men det är så mycket slöseri nu att jag tror att det skulle kunna funka med liksom, ja, men ett slags uppvaknande. Alltså, vi vill inte slösa bort skattepengar, eller vi vill inte slägga skattepengar på det ena och det andra. Därför att samhället idag är så pass splittrat, folk känner inte gemenskap med varann, och när man inte gör det, så då vill man kanske inte lägga skattepengar på vad som helst. Så att en viss form av kritik mot det här socialistiska slöseritänkandet tror jag det finns öppning för.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Vi ska avsluta med ett fast segment jag har, där jag kommer kasta 3 stycken fördomar som jag har om dig på dig.
Yes.
Och så får du gradera dem från 1 till 5, hur rätt jag har.
Okej. Och då är 5 alltså, och du har
5
helt
är helt rätt.
Ja.
Du tycker att Miljöpartiet är det partiet i riksdagen som står längst ifrån verkligheten?
5.
5. Du har fler än en gång fått höra att du inte kan rösta på SD för att du är mörkhyad?
2.
Ja, det har aldrig hänt, eller nästan aldrig hänt.
Nej, faktiskt inte.
Vad spännande. Och 3 då. Du är visserligen från Övik, men du har ingen aning om vem Brockmon Perrit är.
5. Du får gärna berätta det för mig.
Ja, det är den Leksandspelare som gjorde det avgörande målet när Modo åkte ur.
Ja, okej. Okay. Ja, men då är du helt rätt. Därför ja. Att jag var på den matchen, ska jag säga då.
Ja, jag med.
Ja, okej, okay, här uppe alltså. Det var
väl. Ja, men ja, ja, det var det.
Okej, okay, då kände vi kollektiv gemenskap där då, just det.
Ja, fast jag har varit ju glad.
Ja, jag har varit, alltså okej, okay, jag har varit ledsen, jag kan inte säga något annat.
Nej, men du är ja. Inte så intresserad av sport här, har jag förstått i podden.
Inte så jätte, nej, det är ju inte. Alltså jag har inte haft tid, utan jag har mer varit intresserad av, ja, men andra saker, politik, musik, film och sådana saker, men inte så mycket sport. Jag var liksom, men när jag var ung, alltså det jag gillade aldrig lagsporter, för jag kände mig aldrig hemma i liksom lag så när jag var yngre. Så att det var mer individuella sporter, jag gillade klättring och jag gillade liksom sådana saker och... Men inte så mycket. Nej, det finns ju så stor sportkultur här, det gör det. Men jag har inte varit en del av den, så nej, det är mitt svar.
Och man har ju kanske inte tid att engagera sig i idrott när man skriver 3 blogginlägg om dagen om amerikansk politik.
Lite så. Men jag älskar att gå i naturen, ska jag säga. Så jag gillar att vara ute och fiska och liksom, alltså vara ute i naturen och sånt. Sånt älskar jag. Men just sport, det är just det, inte min grej, nej.
Nej, så om jag räknar rätt då så har jag fått 12 poäng, vilket faktiskt är mitt snitt på de här när jag haft den.
Okej, okay, snyggt. Mm.
Nu har det gått en timme, Ronny. Jag är jättetacksam över att jag fick låna dig.
Ja, okej. Okay. Tack så mycket. Mycket trevligt detta. Mm.
Ja, vi kanske hörs mer framöver. Du har lyssnat på det bra. Vi måste prata, som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde? Dela avsnittet med nya vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.